Det är fredag den 26 april och det här är Börslunch.
Första kvartalets rapportperiod börjar gå mot sitt slut. Det har ju varit en intensiv vecka med hela 70 storbolag som har rapporterat med några ordentliga kursreaktioner som följd.
Och två branscher som väger väldigt tungt i Stockholms börsindex och som därmed fångar vårt intresse lite extra är ju bank och industri.
Så det här ska vi titta närmare på. Jag heter Kajsa Söderberg.
Och jag heter Magdalena Kowalczyk.
Välkomna hit, Marcela Klang. Aktie- eller analyschef är du på Handelsbanken. Och Joakim Bornold, investeringschef på Levler. Jag tänker att vi börjar lite liksom brett. Hur har den här rapportperioden varit? Har vi sett några riktigt stora aktiereaktioner?
Tack för introduktionen. Ställföreträdande analyschef. Jag heter Mattias Sundling.
Ja, tack för den rättelsen. Ställföreträdande, det stämmer.
På Handelsbanken. Ja, den här veckan har framförallt varit väldigt intensiv. Så det kan ju vara skönt med helg som man hinner läsa alla, absorbera alla rapporter om det nu är det som man brukar göra på rapporthelger.
Ja, det är det man gör på helgen.
Såklart. Ja. Såklart. Så det ser vi fram emot. Lite helgläsning. Men vi kan väl sammanfatta en så länge. Som ni sa, mer än hälften av de nordiska bolagen har hunnit rapportera hittills. Och i snitt så har vi ju sett försäljningen 1-2% sämre än konsensusförväntningarna, medan resultatet 1-2% bättre än förväntningarna. Det vill säga bolagen håller upp marginalen, det är bra lönsamhet. Samtidigt så har vi ju sett att de rapporterande bolagen i snitt fick en kursutveckling på rapportdagen ungefär 1% sämre än börsen. Så börsen är tuff. Börsen straffar. Kanske när man har absorberat resultatet kan vi få lite bättre resultat efteråt. Vi får väl se. Men vi har också gått in i rapportperioden. Börsen i Sverige upp 7% de sista tre månaderna. Värderingarna är höga. Det är framförallt storbolagen som har gått bättre än småbolag. Så än så länge småbolagen har lite lägre ut.
Det märks att du jobbar med det här dagligen, Marcela.
Ja. Och på helgerna.
Är det några särskilda aktierörelser som har fångat din uppmärksamhet, kanske förvånat dig egentligen?
Ja, men jag tycker det är mer drama i aktiekurserna än vad det är i bolagsrapporterna. Ja. Om jag ska vara helt ärlig, vilket är lite så fascinerande, men ibland blir det så bara. Och jag kan nog tycka att många rapporter kommer in ganska bra och det är inte så jättestora överraskningar. Skulle man bara se till rapporterna kanske en hyfsat tråkig rapportperiod, men kurs reaktionerna ganska stora.
Ganska mycket i linje med analytikernas förväntan där. 1-2% skiljer bara.
Men vissa bolag får rejält med pisk på börsen och rapporterar, så att mer drama på börsen än i det verkliga livet, tror jag.
Det är kul med drama, om inte annat. Det blir bra tv.
Ja,
om vi skulle ta och kasta oss in i dagens tema nu då. Storbankerna som rapporterade miljardvinster under förra året. Hur gick det för dem i Q1? Vi kastar in en graf.
Ska se om vi kan få upp vår fina graf där. Har vi hela havet stormar, höll jag på att säga. Ja. Men nej, det är lite grann.
Alla banker slog ju OMX30 under första kvartalet med undantag för Nordea i grön som tappade i februari. Och sen nu efter kvartalsrapporteringen, Handelsbanken föll över 10% och SEB föll cirka 3%. Det här måste vi ju grotta lite. Vad är det som har hänt?
Ja, men om vi kollar på rapporten så såg vi att de levererade ett ganska stark rapport. Ett resultat på 12,3 miljarder. Slog analytikernas förväntan på 11. Och de här kreditförlusterna som är viktiga, de låg ju långt under förväntan. Ändå så faller aktien. Varför då, Marcela?
På Handelsbanken har vi inte en aktierekommendation på Handelsbanksaktien. Så det lämnar jag gärna till Joakim. Men jag kan konstatera att...
Nej, det här var SEB.
På SEB, förlåt. Ja. Generellt kan man ju säga att banker har ju haft svårt att möta förväntningarna på räntenetto. Vi ser väl att räntan har ju förmodligen peakat i Sverige. Vi förväntar oss första sänkningen mest sannolikt i Sverige i maj och sen tre sänkningar under i år. Så räntenettot är ju svårt. Då får man ju försöka kompensera med andra intäktsströmmar, provisionsnetto, tradingnetto. De är ju lite mer volatila än räntenetto. Man får försöka hålla kostnader i schack. Det vi också har sett generellt för alla banker det är att vi har väldigt låga kreditförluster. Mm. Vi har välkapitaliserade banker i Sverige med utrymme för både utdelningar och återköp. När vi pratar om att börsen är dyr, det gäller ju inte för banksektorn på samma sätt. Så vi har attraktiva värderingar i banksektorn. Mm. Där är det min duktiga nya bankanalytiker Martin Ekstedt som är vår analytiker för bankerna. Han håller Nordea som topppick.
Men det ska vi återkomma till. Men alltså, Joakim, att slå resultatförväntningar med över 1 miljard räcker alltså inte för att hålla uppe SEBs aktiekurs.
Nej, vilket är förvånande kan jag tycka även där då. Men jag tror man är förstås orolig för vart för räntan tar vägen. Mm. Alla bankerna är hyfsat räntekänsliga och så blir det väldigt mycket fokus på kostnader och så vidare. Men man kan konstatera att SEB gynnas ju när kanske då Sverige är lite svagare så gynnas man ju att ha de här stora internationella svenska bolagen som kunder. Det syns ju i resultatet också. Men sen är det ju en grej där som oroar lite. Och det är bra. Svenskarna tenderar att byta pengar eller flytta pengar från, de flyttar pengarna från sitt lönekonto till sparkonto. Mm. Och det syns i alla bankernas rapporter att det där tar lite på räntenettot. Så att, det är ju bra. Vi ska ju göra det. Vi har blivit bättre. Och det där syns hos alla fyra. Skulle jag säga.
Det är en generell försiktighet hos konsumenten också som orsakar den här dippen. En aktie som då föll betydligt mer var ju Handelsbanken, cirka 12% ner på rapportdag. Rörelseresultatet på 8,28 miljarder understeg precis med liten marginal marknadens förväntan på 8,39. Så vadan denna extremt hårda dom mot Handelsbanken?
Jag vet inte. Köp. Eftersom du inte vill säga något så får väl jag göra det. Jag tycker det är en kraftig överreaktion, förstås. Och sen är det orimligt att banken har en ny vd som har varit ganska frispråkig jämfört med bank-vd:ar generellt men också handelsbanks-vd:ar i allmän synnerhet. Då kanske fanns ett jättestort förhoppning på att nu skulle det hända grejer. Jag vet inte, men det är orimligt för någon som har jobbat ett par månader. Det kommer ju inte synas i det här kvartalet. Det ska kanske synas om några kvartal. Men det tar nog lite längre än att byta ut ett marmorgolv och tre månaders kvartalssiffror. Så att en kraftig överreaktion.
Kursen var en drama queen än en gång.
Ja, verkligen. Och jag tycker att men Handelsbanken har alltid varit ett stort fokus på kost från analyshåll. Och när det då kanske inte går riktigt den väg man vill så straffas man hårt. Men det kändes väldigt överdrivet, tycker jag. Jag tycker själv att det är av de fyra bankerna så hade jag valt Handelsbanken här.
Klara besked där. Lite kort om Swedbank, bara i förbigående, levererade i linje med förväntningarna med en 4% högre vinst än väntat. Aktiekursen följaktligen upp 0,10 på rapportdag. Inga större åthävor. Däremot Nordea.
Nordea, det var ju en aktör som levererade ändå starkast och överraskade marknaden mest positivt. Rörelseresultat på 1,7 miljarder, 13% över analytikernas prognos. Vad skulle du säga ligger bakom det här bra kvartalet, Marcela?
Nordea är ju den mest geografiskt diversifierade banken som vi har. Bland storbankerna i Sverige. Som jag nämnde tidigare, lägst värdering tillsammans med Swedbank. I Swedbank har vi inte fått de här böterna som ligger i korten. Inget liknande i Nordea. Vi har ju hög förväntad utdelning i Nordea. Mm. Så definitivt väl positionerat för positiva resultat framöver. Och som jag nämnde, vår topic av min analyskollega.
Ja, det är er topp. Det var det jag tänkte fråga. För jag hörde ju det. Joakim, du är ju team Handelsbanken. Och du är ju också team Handelsbanken, såklart. Men Nordea är topp.
Nordea är vår topp i Handelsbanken.
Ja. Då gör vi som en vis man sa. Vi vänder blad och vänder istället blickarna på industrin. Den skånska industrikoncernen Alfa Laval nådde inte upp till förväntningarna på vare sig rörelseresultat eller omsättning. Och ändå rusade aktien 8% efter att rapporten släpptes igår. Det här enligt utsago för att minskningen av orderingången på 1% var lägre än förväntat. Var det här en rimlig kursreaktion, Joakim? Återigen, drama.
Marknaden är ju effektiv, så den har ju alltid rätt. Så man kan väl inte sitta här i tv och säga att alla har fel.
Men vad tycker du?
Ja, men det är
rejält skutt.
Det är ett rejält skutt. Och Alfa Laval är ju ett bolag som man gillar någonstans. Därför att så många andra svenska industribolag är globala, en global närvaro. Kan följa med alla sina globala kunder, vart de än går egentligen. Och är nischade. De är riktigt duktiga på vissa produkter. Och de är uppenbarligen vad de nu gör. Jag är ingen expert på det. Men uppenbarligen så är de bäst i världen på just det de gör och kan säkert ta fortsatt bra betalt för det.
På Handelsbanken har vi en positiv rekommendation på Alfa, både på kort sikt och på lång sikt. Det är min duktiga kollega Gustav Schwerin som följer Alfa. Och han fortsätter gilla aktien, både efter starka siffror. Det är ju positiv outlook. Vi ser ju dubbelsiffrig tillväxt för både i år och nästa år.
Där är det ju... Jag ska bara nämna då, kursgraf där vi ser att...
Där går vi ju från den billiga banksektorn till dyra industribolagen. Så här pratar vi ju om 20% värderingspremie mot historiken. Men vi tycker att den här höga multipeln motiveras väl av den förväntade tillväxten. Så det här är en aktie som vi gillar både på kort och på lång sikt.
Köprek för dig också, eller?
Ja, något som jag kan tycka lite så här, smolk i glädjebägaren kring Alfa Laval är kanske att de producerar i ganska hög kostnadsländer. De har en ganska hög personalkostnad. Och inte varit, och det kan vara både bra och dåligt kanske att man inte har flyttat ut allt till lågkostnadsländer, men det är en ganska hög kostnad. Och den, ja, till och med Riksbanken säger att lönerna är för låga. Så att, vi får se. Det kan vara en kostnad som man ska ha koll på i alla fall framåt om västvärldens löner börjar ticka uppåt.
Men jag är lite intresserad av hur, ärligt talat här nu, hur ofta ser kursreaktionerna ut så som ni hade liksom tänkt er att den skulle göra efter eller på rapportdagen?
Ja, det var ju faktiskt, jag säger att alla har fel, så uppenbarligen är det jag som har fel.
Det är jag
som har fel uppenbarligen när alla andra tycker annorlunda. Men jag tycker det är svårt att förutspå. Ja. Och jag får mycket analyser från olika analyshåll och där många försöker säga ja, vi tror att aktien kommer reagera så här på det här. Och jag konstaterar att det är många som har svårt med det. Att veta vart det ska ta vägen. Och då är det ju så här att många tittar på rapporten och så tycker man hur svårt kan det vara att gissa. Men vad många missar då är att när ni sen lyssnar in på telefonkonferensen så kanske man får en helt annan bild och det kommer mer detaljer och så vidare och då kan kursen också gå en helt annan vändning. Så att det kanske inte är riktigt så lätt.
Kanske inte trada så mycket på rapporter då.
Och så får man ha med sig hur aktien har gått precis innan, vad som händer i sektorn, om det har varit några ridekross mot bolag som rapporterade ett par dagar innan. Men du kan tänka dig den känslan när du sitter där tidigt på morgonen, rapporten kommer, du får rätt mot konsensus, du får rätt på caset. Du gör din estimat på hur aktien kommer gå så får du rätt. Så ja, det är ju
en härlig känsla såklart.
Exakt.
Men ska vi ta och titta lite vidare på Atlas Copco? Om vi kan få upp en graf i bild på den också. Där såg vi ju ett rörelseresultat på 9,5 miljarder kronor, 10% högre än förra kvartalet i fjol. Aktien drog iväg 8%, nytt all time high. De hade visserligen en liten tuff månad bakom sig som ni ser här i grafen. Men Marcela, vad var det de gjorde rätt?
Återigen ett av Gustavs bolag. Atlas har vi till och med uppgraderat efter rapporten. Så där har vi nu köp på kort sikt och så är vi ju neutrala på tre års sikt. Såklart väldigt stark första kvartal. Stark orderingång. Vi ser också lättare jämförelsetal framför oss. Vi ser utrymme att höja estimat ytterligare. Hög värdering som andra bolag i sektorn.
Vad är det Atlas har gjort rätt i kvartalet?
Vi ser ju framför allt sentiment är ju bättre för industricykeln. Vi tror ju också att sentiment kring halvledare är ju bättre. Jag tänker ju orderingången var väl det som var viktigast för bolaget. Man försöker inte titta lika mycket bakåt. Det är ju framtiden som lyfter kursen.
Vad tror du, Joakim? Atlas Copcos order framöver. Ja, är det någonting att oroa sig över?
Det är så här, man tycker alltid att Atlas är dyrt. Och jag är en av dem som alltid tyckte, men ska det verkligen kosta så här mycket? Men det ska det uppenbarligen, för de tenderar att försvara den värderingen konsekvent. Men då är det så här, vad ska få det att lyfta lite till då? Och det som sticker ut som svagt i rapporten är ju det som man kanske på svenska kallar vakuum eller halvledar. Produktion, där är det ju svagare. Och det har ju inte tagit fart. Men får man igång det, då kanske man kan värdera upp det ännu lite till. Det är väl det som är nyckeln framåt för att den här aktien ska stiga vidare.
Har ni några kommentarer på den nya vd:n där, Wagner Rego? Har ni någon känsla kring honom?
Nej, det har jag inte. Jag har ingen känsla. Och det ska man nog inte ha. Jag tror att Atlas har en historik av god successionsordning. Jag tror inte det kommer bli någon stor dramatik, utan man lär hantera det på ett bra sätt. Inget som oroar mig.
Nej. Då tar vi och kollar på ABB. De ska ju, om jag inte missminner mig, så har jag för mig att Björn där, vd, ska avgå. Tittar vi på deras rapport så ser vi att lönsamheten förbättrades klart mer än förväntat. Och där steg också aktien också till ett nytt all-time-high. Vad tänker ni kring ABB? Här har vi kursgraf också så tittarna kan se. Har ni några kommentarer?
Där är det ju Hampus Engellau, vår topprankade analytiker, som är vår ABB-analytiker. Där är vi ju neutrala på kort och lång sikt. Men vi noterar ju den höga lönsamheten som vi har sett hos andra bolag också. Bättre marginal, väldigt stark marginal, bättre än väntat. Den kommer ju som ABB-guider bli något högre nästa kvartal till och med. Orderingången liknande som i Atlas, bättre än väntat. Och där kan man ju fråga sig om industricykeln i vissa segment redan har vänt. Vi höjer estimat. Vi höjer estimat för ABB.
Men orderingången ska ha fallit, vad jag förstår, för ABB.
Men var bättre än väntat.
Den var bättre än väntat. Okej, ja, precis. Det är viktigare än om huruvida det går bra. Det är om det var bättre än någon annan. Ja, vad tror du om framtiden?
ABB, oj, vilken resa. Björn Rosengren är ett magiskt. Det kommer in och väcker en sleeping beauty som har varit sjukt tråkig i hur många år som helst.
Där fanns det känsla.
Ja, verkligen. Man är ju tårögd nästan när man ser det. Går in och säger, jag ska vända det bolaget på 5 år. En jättekoncern, europeisk, som ingen har lyckats med. Han gör det på 4 och sen bara mic drop.
Det är en elegant sorti faktiskt.
Ja, det är snyggt faktiskt. Stort grattis till både ABB och honom.
Men vad händer med kursen nu framöver då? Ja, utan Törnrosa i
fronten. Det är tuffare, men det är klart att ABB har stigit på att man har snyggat till bolaget. Skickat bort grejer som inte är lönsamma. Bantat ner det lite grann, men också förstås att alla kan ju tänka sig att de sysslar med elektrifiering och automation. Och det känns ju hyfsat hett, får man väl säga. Och uppenbarligen tjäna pengar på det också. Men jag kan nog hålla med om att jag är inte superhet på aktien.
Nej, okay.
Inte lika het som jag på Björn Roos.
Som du är på Björn
Roos. Få saker. Ja. ABB säger sig ju också se en ljusning i Kina, vilket kinesisk statistik understöder. Hur viktig är en sån trend om den stämmer för svenska industribolag generellt? Vilka är det som har störst Kina-exponering?
Marcela.
Jag lämnar över till Björn.
Ja, till Björn.
Ja, men Kina-exponeringen är ju den har blivit så otroligt komplicerad där alla har jagat den, alla vill att ha den och helt plötsligt har det blivit så här hur ska man värdera den? Vill man ha den? Hur exponerad vill man vara mot Kina? Så att jag vet inte. Det gynnar ju också bolag förstås att tidigare som alla de här bolagen vi har pratat om har ju gynnats av utvecklingen i Kina och av att man har kunnat skicka produktion dit och så vidare. Men framförallt kanske att de har byggt upp produktion har ju svenska bolag gynnats av för vi har skickat ut massa maskiner och allt vad det är. Men nu ska det där tillbaka då kanske man gynnas av att vara stark på hemmaplan.
Mm.
Och ett ABB kan säkert till exempel tjäna rätt mycket pengar i USA på att inte möta kinesisk konkurrens där. Så att jag är inte så övertygad om att det är lika hett längre.
Mm.
Och där får vi ta och sätta punkt för Börslunch idag. Men det är ju tillbaka. För det första och främst ska jag säga tack till er två för att ni kom hit.
Tack.
Men och Börslunch kommer ju vara tillbaka som vanligt på måndag. Vad ska ni prata om då, Magdalena?
Jo, Kajsa, då ska vi prata fornstora dagar så även min barndoms stora telekomgiganter Nokia och Ericsson. Det vill ni förstås inte missa, men först är det helg. Tack och hej!
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.